att han skulle smörja en kung, men han visste inte vad han hette. Och så gick han då till Betlehem, och så sa man att man skulle offra där. Jaha, han visste vems son det var Isais son, men han visste inte vem. Och så kom Isais fäder. Nu ska jag be Bo komma fram här. Ska vi se vem som kommer här av Isais söner. Oj, tänkte Samuel. Vilken stilig kille. Och så stor och så lång han är. Den måste det vara som Gud har utvalt. Men då fick Samuel höra från Gud att människor ser inte på, eller Gud ser inte på samma sätt som människor ser. Gud ser till hjärtat. Det är inte han som ska bli kung. Ja, och så tog han fram nästa. Ska vi se om... Vem ska vi nu ta? Ska du komma fram? Ja. Ja, men det var en tjusig kille det här också. Han skulle nog passa bra till kung, eller hur? Men vet ni, inte han heller. Får du gå och sätta dig igen. Och vet ni hur många som kom? 7 stycken, men ingen av dem var det. Och så kom det då, frågade de, men finns det ingen mer? Jo, sa de, det är en liten kille, men han är ute och vaktar fåren, så han har ingenting att tänka på, tyckte de. Men då ska vi be att Ebenezer kommer fram. Ja. Han hade varit ute och vaktat fåren. Han var lite smutsig kanske, och men då sa Gud, han är det. För Gud såg till att den yngste som hette, kan ni gissa vad han hette nu då? Den yngste. Börja på det. David. Den var det som Gud hade ut. För han hade rätt hjärta. Han hade ett ödmjukt hjärta och han ville tjäna Gud. Och det var han som blev utsedd till kung. Gud såg inte till den här stora, långa, fina äldsta sonen, utan han såg till den yngste. Så gick det till när David blev utsedd till kung. Då får du sätta det. Och det här står ju då i första Samuels boken 16 kapitel. Och det är i den här versen som jag vill att vi ska stanna för en liten stund. En människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. När jag tittar utöver er som är samlade här idag, så ser jag en massa trevliga ansikten. En del är glada och en del är allvarliga. Men hur mycket jag än tittar på er så här, och jag känner igen de flesta av er, och hur mycket jag än tittar på er, så kan jag aldrig riktigt se vad som rör sig i era hjärtan och hur ni egentligen mår. Ni ser ut att må ganska bra allihopa. Men det är omöjligt att utifrån det man ser, eller omöjligt, ibland kan man kanske ana hur en människa mår, hur hon ser ut. Men oftast så gör vi inte det. Vi är väldigt bra på att ta på oss en mask som döljer det som finns där inne. Hur många gånger har vi inte sagt när någon frågar, hur mår du? Eller hur är det idag? Bra, säger vi och ser väldigt nöjda och glada ut. Och så kanske där inne så gråter hjärtat. Eller där inne känner vi oro, eller där inne känner vi ångest och för någonting som vi kanske har gjort. Det är inte alltid som det yttre stämmer överens med hur det är där inne. Jag tycker att det är väldigt viktigt i våra dagar med ytan. Och man försöker att visa upp en yta som kanske inte alltid stämmer överens med hur man verkligen har det. Och ofta är det väldigt så bland unga människor. Och vi har säkert hört många gånger att unga människor mår väldigt dåligt idag. Man ska se ut på ett visst sätt och man ska klä sig på ett visst sätt. Man ska uppträda på ett visst sätt för att bli accepterad och passa in. Och att på det här sättet visa en yta som inte stämmer överens med hur det är där inne, det påverkar människor negativt. Och det kanske är en orsak till att så många mår psykiskt dåligt idag. Därför att man ska visa upp en yta som inte stämmer med det inre. Att ytan visar en sak och det andra, det inre, en annan sak. Det har vi blivit väldigt mycket påminna om den här hösten genom den här MeToo-kampanjen. Och många av våra folkkära kändisar har visat sig att de var inte så där fina som vi har lärt oss att se dem. Det fanns någonting annat där under som inte stämde överens med deras liv. Herren ser till hjärtat. Det går väldigt bra att lura våra medmänniskor, men vi kan aldrig lura Gud. Hur reagerar du när jag säger de här orden? Herren ser till ditt hjärta. Ja, i det här sammanhanget som vi har berättat om idag så var det ju någonting trösterikt i de orden. Gud såg den här unge Davids hjärta. Han såg att det fanns ett hängivet hjärta där. Ett ödmjukt hjärta. Ett hjärta som verkligen ville tjäna Gud. Och det är trösterikt att tänka att när man söker Gud behöver man inte ta på sig en mask som förskönar eller göra sig till. Utan Gud, han ser om det är ett uppriktigt hjärta som söker honom. Och för att Gud ska kunna använda en människa i sin tjänst så behöver det inte vara en massa yttre meriter eller ett väldigt fint CV som man ska komma fram med. Gud ser efter ett hjärta som har rätt inställning och som vill ödmjukt tjäna honom. Vi vet att det finns råd och kurser hur man ska göra när man ska söka ett nytt jobb. När man kommer på en intervju. Du ska vara klädd på ett visst sätt så att du ger ett bra intryck. Och du ska kunna uttrycka det på ett visst sätt så att du kanske får det där jobbet. Men så är det inte när Gud vill använda en människa. Han ser till det inre. Och han kanske går förbi det här yttre som vi kanske vill ställa fram som viktiga saker. Men det är inte alltid det kanske känns som det är trösterikt att veta att Gud ser till hjärtat eller Gud ser förbi det här yttre. Så blev nog utvecklingen för kungen här, för David. Vi vet att från början så fick han fortsätta att jobba med fåren. Men eftersom tiden gick så fick han komma mer och mer in i kungliga sammanhang. Han fick kunglig makt. Och snart var Saul borta och han hade hela makten. Det var många krig som han fick utkämpa. Han var framgångsrik när det gällde att kriga. Jag tycker det är lite jobbigt att läsa om alla krig som utkämpades i Gamla testamentet. Men så var det. Men under ett pågående krig, och nu är vi i Andra Samuelsboken 11. Under ett pågående krig som inte David var personligen närvarande i. Han var kvar i Jerusalem och så hade han sina herrar ute på krigsstråt. Och han hade fått ett kungligt hus att bo i. han hade fått makt. Och han gick där på kungahusets tak och såg sig omkring. Och då fick han syn på en vacker kvinna som han fick begär till. Problemet var att den här kvinnan tillhörde en annan man som hette Uria. Nu gällde det för David att sköta det här på ett snyggt sätt. Så att det inte liksom drog vanära över han personligen. Men han kunde ändå få det han önskade. Han räknade ut att om jag skickar nu den här Uria som var man till Batseba som den här vackra kvinnan hette. Längst fram i stridslinjen. Så då kommer fienden att döda henne. Då behöver döda honom. Då behöver inte jag göra det, tänkte nog David. Han såg till att det blev på det sättet. Och Uria blev naturligtvis dödad. Nu var det fritt fram för David att ta den här vackra kvinnan till sin hustru. Det gällde bara att få det till att se ut som att David var oskyldig. Och det var nog kanske inte så svårt, för att omgivningen de räknade med att alltid är det sådana som dör och en mer eller mindre i så många krig. Det kanske inte märktes. Så man kanske inte reagerade. Men David, han skulle försöka förklara för sig själv också att han var oskyldig. Och det var svårare. För han visste vad han hade gjort. Och under den här tiden så upplevde han hur Gud såg till hans innersta. Och vi kan läsa i psalm 32 som David har skrivit att när han hade gjort den här synden så blev det jättesvårt för han. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan, skriver han. Min livssaft förtorkades som av sommarhetta. Dag och natt tung var din hand tung över mig. Då var det inte så trösterikt att veta att Gud ser till hjärtat. Han kunde dölja det för sin omgivning. Han kunde försöka övertala sig själv att han inte hade gjort något fel. Men Gud såg igenom allt det här. Vi kanske känner igen oss i det här. Inte för att vi har begått ett sånt fruktansvärt brott som David hade begått. Men det kan vara andra små saker. Det behöver inte vara så stort. Så kan vi känna liksom, när vi försöker dölja det här inför omgivningen och för oss själva och försöka förklara bort varför vi handlar si eller så. Då blir det jättejobbigt och vi får kanske samvetskval och vi får uppleva det här som David berättar om i den 32 salmen. Och när vi har gjort den så kanske vi försöker att bortförklara. Ja, det är fler som gör precis så här, så jag behöver inte känna mig så skuldsatt. Och ja, det har sina orsaker och så där. Vi försöker ändra på reglerna så att vi inte behöver känna någon skuld. Förra söndagen så hörde vi om fariseerna som försökte dölja sitt liv med att visa upp en fin yta. Och det är väl så vi många gånger försöker att göra. Försöker att dölja hur det egentligen står till där inne. Man kan lätt lura och manipulera sin omgivning. Men man kan aldrig lura Gud. Han ser rakt igenom. Alla sjukdomar syns inte utanpå. Ibland kanske man kan ana att det är någonting som inte står rätt till där inne. Och enda chansen att få reda på vad det är för fel kanske att man får gå igenom en röntgen. Och en läkare får konstatera vad det är som är fel. Och kanske finns det möjlighet att rätta till det. Men en del människor, de är så funtade att de liksom vill försöka att förklara bort det här. Man tänker om man ingenting gör så man försöker att förneka att man är sjuk. Men den påföljden att den här sjukdomen får starkare fäste och till slut kanske det inte går att rätta till. Så kan det också vara med det som vi, våra handlingar. Vi inser kanske att det är något fel, men vi vill inte erkänna det för oss själva. Men för att David skulle förstå vad han hade gjort så behövde han en speciell behandling. Och den såg Gud till att han fick. Han hade en profet som hette Natan. Som fick stå för den här speciella behandlingen. Natan som var profet och kallad av Gud, han gick till David och så berättade han för David. Det fanns två män som bodde i samma stad. Den ena var fattig och den andra var rik. Och den fattige, han hade ett litet lamm. Den rike, han hade får och han hade mycket boskap. Så en dag så kom det en främling och gick förbi. Och den här rika mannen skulle bjuda på mat. Men ja, tänkte han, jag nämns inte ta utan mina egna får och kor. Jag som har en stor fårjord. Utan han tog det här lilla lammet. Det här lilla lammet hade den här fattiga mannen köpt. Han hade låtit det äta ur sin brödkaka. Och han hade haft det i sin famn. Och han verkligen älskade det här lilla lammet. Och nu tog den här rika mannen och dödade lammet. Och David, han lyssnade. Han blev mer och mer upprörd över den här handlingen. Hur kunde han vara så grym så att han dödade det där lammet? Och så kommer slutorden ifrån Natan till David. Det är du som är den mannen. Du är den mannen. Då uppgick det för David att det var han som var skyldig. Och då fick han liksom syn på det här som han hade gjort mot Uria och Batseba. Hur han hade begått äktenskapsbrott. Och han hade också begått en annan svårbrott som i våra dagar skulle det ge livstidsfängelse. Anstiftan till mord. Det var fruktansvärda brott som han hade gjort. Jag undrar hur David kände det i den stunden när han blev avslöjad. Han kunde inte skylla på andra, utan det var han som Gud satte fingret på. Och han hade ju sagt, när Natan berättade den här berättelsen, att den där mannen som har gjort så, han måste dö. Han är inte värd att leva. Han hade själv satt straffet att han var värd att dö. Men nu kommer det trösterika in i den här berättelsen. När han hade hört den här berättelsen och erkänt sin synd så fick han förlåtelse. Och vi läser också i den 32 salmen. Då uppenbarade jag min synd för Gud och överskyllde inte min missgärning. Jag försökte inte försvara mig, utan han ställde sig där inför Gud precis som han var. Och så står det då i den här 32 salmen. Då förlät du mig min synds missgärning. Kan man verkligen få förlåtelse för vad som helst? Vi kanske tycker att det här var fruktansvärda handlingar som David hade gjort. Och det var det. Och det var handlingar som också fick konsekvenser i hans liv trots att han blev förlåten. Jag är glad att Bibeln berättar inte bara om lyckade människor. Bibeln tar också fram de här som har misslyckats. Och där kanske vi ofta kan känna igen oss själva i olika sammanhang. Men det gäller att inte försöka att på något sätt förklara bort det vi har gjort. Utan det gäller att uppenbara det för Gud. Och när vi ber om förlåtelse, då får vi förlåtelse. Hemligheten att få förlåtelse, det är att låta Guds, om vi säger billigt talat, Guds röntgenstråle liksom komma in i våra liv och allt får bli uppenbart för Gud. Det får genomlysa våra liv. I första Johannesbrevet, första kapitlet, då läser vi första Johannesbrev 1:9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Herren ser inte som människor gör. Herren ser till hjärtat. Och det ska vi vara tacksamma och glada för. Om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Amen. Tack Jesus för ditt blod som rann på Golgata. Tack att det övertäcker all vår skuld, all vår synd. Tack att vi får komma inför dig precis sådana som vi är. Och Herre, om du ser att det är någonting som är fel i våra liv, som du behöver korrigera, Herre, så uppenbara det för oss. Och tack för att när vi bekänner våra synder så är du trofast och rättfärdig, så att du förlåter oss våra synder. Amen.